Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Kommer Elio loss i löpning. Det är en bra löpning. Kan han också ta ner bollen? Ja, visst gör han det! Han tar ju faktiskt ner bollen bara vinklar den vidare in i 2-0. Och det är ett riktigt vackert mål från Tarik Elio Nossi som har gjort sitt andra mål i matchen.
Det råder ingen tvekan om att Tarik Elio Nossi kan det här för att bli derbyhjälte. Och det återstår att se om han ska bli det återigen. Klart är att AIKs Norman fått rejäl fart på målskyttet. Och med sina 9 mål på de senaste 8 matcherna har han sett till att AIK även i år är med i toppstriden. Tarik Elio Nossis kontrakt löper ut under 2019 och med tanke på målskörden är det inte konstigt att det finns intresse utifrån. Men norrmannen säger att det krävs något alldeles extra om han ska lämna AIK.
Det enda som kan få mig bort härifrån det är typ det är liksom om det skulle varit mycket, mycket pengar på bordet. Men det är för att få familjens skyld, att man kan liksom försöka liksom att sikra en familjs framtid.
Utöver livet i AIK och Allsvenskan pratar vi om hans roll i landslaget under Lars Lagerbäck. Och Elio Nossi har gott hopp om att Norge ska få spela ett mästerskap snart för första gången sedan år 2000. Och han hyllar svensken.
Jag tror det är det bästa som har hänt norsk landslag på många, många år. För nu har vi faktiskt nära och kommit till EM.
Och Elio Nossi, som är född i Marocko, berättar varför han ändå valde att spela för Norge.
Norge tog mig in liksom och gav mig chansen. Jag spelade på yngre landslag och lite sånt. Och när jag blev proff i Holland, det var då Marocko kom in liksom. Och då kände jag liksom att alltså min familj, jag har stor familj i Norge, jag har alltså den här chansen jag fick av Norge som har gjort till den jag är idag, så kände jag liksom att jag måste in och tillbaks.
Utöver detta pratar vi om AIKs inledning på säsongen, om hur det är att konkurrera med sin kusin i landslaget, om det stundande Europakvalet och vad som är viktigt om man ska lyckas som fotbollsspelare och vad man måste offra. Men vi inleder som vanligt podden med en faktaruta. Ålder?
Ja, 31.
Bor?
Solna.
Familj?
Kone och nyfött barn.
Utbildning?
Vad heter det på sig? Alltså, vidaregående?
Ja, gymnasiet?
Ja.
Lön?
Lön?
Ja, hur mycket tjänar du?
Här?
Ja.
Helt ärligt, ingen aning.
Ingen aning?
Helt seriöst, ingen aning.
Du har så du klarar dig?
Ja, från innan liksom. Alltså jag kommer inte hit till AIK för att bli rik liksom.
Vad kör du för bil?
En Volkswagen Tiguan.
Vad har du för hobby vid sidan av fotboll?
Hobby? Nej. Just nu är det att gå trilletur med min lilla flicka på med barnvagn.
Vilka språk pratar du?
Norsk, engelsk. Jag kan väl säga svensk. Arabisk, marokkansk som är en alltså en berberdialekt från norra Marokko där jag kommer ifrån. Tysk. Fatte fransk, det men det är så länge sedan att jag har glömt mycket av det. Och så kan jag också jag förstår också holländsk.
Vem är för dig världens bästa spelare?
Wow. Ja, jag måste säga den är svår alltså. Det är alltså ja, det är Messi eller Ronaldo. Ja.
Vad uppskattar du mest hos en riktigt bra spelare?
Huvudet. Och då tänker jag på liksom och förstå spelet liksom.
Vilket är ditt favoritlag och varför?
Jag var vuxen upp med en spansk fotboll på marokkansk norra Marokko där. Och då var det Real Madrid. För att min storebror var Real Madrid fan. Så då blev det Real Madrid.
Vilken är din största upplevelse när det handlar om fotboll?
Nej, det som sitter igen är ju det man har vunnit med olika lag. Speciellt och så kanske tidig debut i Norge på landslag och så vidare. Det är nog det som sitter.
Vilken skulle du klassa som din största merit som fotbollsspelare?
Då vill jag säga SM-guld med AIK och NM-guld med Fredrikstad.
När ni vann kuppen helt enkelt.
Yes.
Vilken regel hade du velat ändra på?
I fotboll? Offside-regeln som den som säger hvis keeperen är utav position så är en försvarsspelare som står på linjen så står du emellan de två och så får du bollen och sätter den i mål där offside. Den vill jag lägga av.
Vad hör du mest på planen när de försöker psyka dig? Trash talk.
Vad
säger de till dig om de ska psyka dig?
Nej, det blir mer att kommer du kappa av dig dina ben. Mycket sån småslängning, alltså det är normalt, det ja. Så är det liksom. Det finns någon spelare som ska liksom försöka få dig ut av balans med liksom alltså verbalt. Så det är mycket av alltså mycket av det som blir sagt. Det glömmer man också snabbt.
Vem är den bästa spelare du spelat med eller om du har mött någon som har varit riktigt bra?
Jag spelade med Firmino i Hoffenheim. Och han var riktigt bra. Alltså. Riktigt fin spelartyp. Och han var smart också. Och det jag gillade mest med honom var också jobbet han gjorde för laget. Speciellt i genvinningsfasen, alltså gegenspel som de säger, gegenpressing som de säger i Tyskland. Och sen var han alltså briljant, teknisk, fin fot och så vidare. Så han liksom sitter högst för mig i förhåll till. Jag var alltid glad när han var på mitt lag. Vi skulle spela 7-7 eller någonting i träningen. Så då visste jag att vi kommer vinna.
Vad har du tränat mest på i din karriär för att bli?
Svårt att säga. Alltså. Kanske alltså kondition liksom. Springa. Och sen ja, speciellt efter man förlorar bollen, att man liksom snabbt ska vinna den tillbaks.
Har du något mål på YouTube som du gärna kollar på för att bli på gott humör?
Av mitt eget eller andras?
Ja, ditt eget tänker jag ju, att du vill njuta av något eget.
Ja, nej. Jo, jag tror det finns många av dem. Men det är liksom situationsbaserat. Det kan vara liksom ett viktigt mål. Ja. Tiden i Fredrikstad när jag var ung. Och vi... ja, kanske ett semifinalmål med Fredrikstad i cupen mot Start hemma. Jag var ung och vi spelade hemma. Jag tror vi låg under. Och sen skårade jag 1-1 och sen blev det förlängning och sen vinner vi matchen. Det tror jag efter 2-1 eller någonting, 3-1. Då, jag kommer ihåg mina kompisar, alltså satt bakom målet där liksom. Och sen, ja, det var stort för det betydde mycket för klubben och för stan.
Vad var du bäst på i skolan? Om vi tar bort gymnastik.
Jag var faktiskt bra på norsk. Ja, jag hade bra karaktär i norsk.
Vad gör dig rädd?
Alltså... vad tänker du? Alltså, typ en slange liksom? Eller?
Ja, det kan det ju vara. Vissa blir en slange, vet jag, är orm på svenska. Ja. Ja, finns det, är du rädd för slang eller så kan man ju vara rädd att något ska hända eller man gillar inte flyga flygplan.
Ja, nej, det är flyga okej. Okay. Det är värme av då där. Nej, orm gillar jag inte. Och sen, man är alltid rädd för att det ska bryta ut en krig eller någonting. Det vill man inte uppleva alltså.
Du får 10 miljoner kronor, vad gör du med dem?
Ja... kanske först investerat i någonting och sen gick lite också till någon veldedighetsformål kanske.
Vilken var din tuffaste kris?
Det var kanske min första period som utlandsproff när jag gick som 19-20-åring till Holland och Heerenveen. Jag bodde hemma med hos min mamma och pappa och fem andra syskon. Det var livligt hemma och sen jag behövde inte göra någonting liksom hemma. Och sen kom jag till Holland till en lägenhet och jag visste knappt vad, alltså hur man slog på en konfyr liksom och så vidare. Så, och sen fotbollsmässigt också där, det var lite svårt. Så det var en svår tid i min personlig liv och karriär. Men när jag sitter här idag så är jag faktiskt väldigt glad för att jag upplevde det.
När var du riktigt lycklig senast?
På morgonen idag. När jag vaknade och min lille Selma skrattade och sånt. Det är världens bästa smil alltså.
När grät du senast?
När vi föddes.
Det är AIK. Elion Rossi.
Det är Norman som gör det. Tarik Elion Rossi 1-0.
Då det där är ett underbart inlägg. Och det är återigen Tarik Elion Rossi som gör mål för AIK. Tarik Elion Rossi. Det är 3-1 AIK. Och killen är glödig. Han gör mål va?
De regerande mästarna AIK gjorde tre tunga offensiva nyförvärv inför säsongen. Chinedu Obasi, Kolbein Sigthorsson och Jack Lane skulle alla hjälpa till att spetsa anfallet. Men inledningsvis gick det trögt med målskytten. Efter två mållösa matcher i början av säsongen var det istället Tarik Elyounoussi som började bära AIK på sina axlar. På de fem senaste matcherna har han gjort 8 mål. Räknar man bort straffar har han stått för 75% av lagets spelmål den här säsongen. Du är ju i en hysterisk målform. Har du någonsin gjort så många mål på så få matcher?
Nej, det tror jag inte jag kan komma ihåg. Jag hade en liknande period i Hoffenheim 2015-2014. i första delen av säsongen, men inte så många mål. Du var bara 3 mål där i början.
Hur förklarar man?
Nej, men det är, vad ska jag säga, det, man kommer i en sån här bra steam liksom. Det, kroppen fungerar bra, ingen skador, ingen små grejer som hämmer dig. Och sen har jag hört också att det kan ha en sammanhang med att man får barn. Jag vet inte, att man har typ en annan energi och någonting. Så det, ja, kanske en bra kombination där.
Hur är det när du kommer i ett friläge? Känner du direkt att den här sätter jag?
Ja, det är så. Och innan matchen också så vet man att jag kommer få läger. Så det är liksom... det är en rar känsla också. Speciellt konstig känsla. Man vet bara att liksom, det kommer komma. Liksom. Och så händer det.
Hur när man går in till match liksom just i en sån här form jämfört med en period när man inte gör mål? Hur är skillnaden då?
Nej, det är dag och natt. Det blir så att när man liksom, det går av sig själv. Man behöver inte tänka så mycket. Och kontra de perioder hvor det liksom inte går, då blir det mycket tänkning. Kanske en sån här läge hvor man normalt sett när man har självförtroende och det går bra, så gör man det bara automatiskt. Alltså det händer bara. Och sen på en annan sida när man inte har självförtroende och inte det går bra, så blir det att man kanske tänker lite för mycket. Nu ska jag göra så, nej kanske så, och så vidare. Så nej, det är två forskjellige grejer. Alltså. Det är på en måte att man har, man vet liksom att nu känns det bra, och sen när det inte känns bra så jobbar man typ hårdare med sig själv i huvudet.
Du har ju redan gjort fler mål denna säsongen på 11 matcher än vad du gjorde på hela förra säsongen. Hur mycket hänger ihop med, eller naturligtvis mycket måste ju hänga ihop med position, om du är i mittfält eller om du är i anfall?
Ja, både och. Förra året så hade jag ju mycket stang ut, vill jag säga. Alltså det var, jag hade många chanser som jag inte satt. Plus att, som jag sa, det, alltså kroppen var, jag var inte helt förberedd på kunstgräset bland annat. Jag fick många små skavanker ofta. Jag fick liksom inte den alltså träningsveckan som jag behövde liksom för att komma i form. Och varje gång jag kom i form så fick jag någonting som gör att jag måste ut. Och sen, och som vi alla vet, form, det är en färskvara liksom. Så ja, så det är liksom nu är det liksom, känns det annorlunda liksom, att man har fått kommit lite i det, man känner, alltså man känner sig bättre både i laget och i Stockholm och så vidare. Och sen ja, rätt och slett att jag orkar mer både som mittfält och form.
När man är ur form och inte gör mål helt enkelt och stang ut, då gissar jag att man tänker mycket för att komma in i det. Hur mycket funderar man på att jag vill inte komma ur den här formen nu? Att man måste ju vara lite rädd att det tar slut.
Ja, nej. Det, för mig personligt så handlar det om att hålla kroppen i form. Det är liksom, jag vet att så länge jag är bra form och jag har ingen skador så kan jag prestera. Så jag är inte rädd för att jag inte ska göra mål. Jag är mer rädd för att bli skadad liksom. Rätt och slett att jag inte ska få någon skit liksom i typ någonting i hamstring eller någonting i vaden eller vad som helst. Så jag är liksom, ja, det är lite mer det jag är rätt för. Men så långt så har det varit bra och jag tar väldigt gott hand om kroppen. Och jag har, min kropp också har vänt sig till kunstgräset i Sverige, heldigvis. Så det känns bra.
Så inte ens det kan stoppa dig nu. Hur mycket snackar du med Rickard Norling om position? För jag vet ju när du värvades var ju tanken att du skulle spela i lite fickan där bakom. Men att du, det känns som att du har spelat på många olika positioner.
Ja, jag tror inte Rickard vet helt vart han vill ha mig. Han, ja exakt, när jag kom hit i början så sa han okej, jag skulle spela pocket. Och sen innan säsongen så sa han nej, du är forward, du ska spela forward. Okej. Och det var det sa han också innan den här säsongen. Och sen har jag börjat som pocket i typ många matcher innan vad var det till derbyt. Och sen efter derbyt fram till nu så har jag spelat spiss, alltså anfallare. Men det kan också ha med att vi har lite skavanker med våra andra anfallare. Så vi får se vad som kommer henne nästa. Men han vet, alltså, han vet vad han får av mig. Oavsett om jag spelar pocket eller spiss, så vet han att jag kan, att jag gör ett bra jobb oavsett.
Vad vill du själv spela?
Det kommer an på motståndare, matchbilde. För om jag spelar pocket så blir jag lite mer, alltså då är jag liksom lite mer aggressiv. Jag gillar att vinna bollar, det ska gå framåt och så vidare. Och när jag spelar forward så måste jag vara lite mer smart. För då spelar man mot som regel stora och starka mittstoppare som vill liksom alltid vara i din rygg hela tiden liksom. Och då måste jag tänka mycket mer i förhållande till mina löpningar, i förhållande till min partner och så vidare. Så helt ärligt, jag har ingen aning alltså. Det är både, alltså jag kan spela både, det så länge jag är på plan så är det bra, så är jag förnöjd.
Hur är det att spela liksom i AIK som ju haft sin styrka mycket i defensiven? Ibland känns det som att det har kostat för er anfallare att man inte, eller offensiva spelare inte kunnat göra fullt så mycket för att fokus har varit på det defensiva. Hur är det?
Ja, det var lite, det där var svårt för mig i början. När jag kom hit så ville jag liksom, jag var en anfallare, jag ville framåt. Och sen... Så det tog lite tid för mig faktiskt att lära mig det här med att okej, vi ska ligga lite i shape ibland och liksom det hela laget liksom försvarar sig. Men nu känns det bra. Det känns okej att, liksom, att vi får försvara som ett helt lag och sen angriper vi också som ett helt lag. Men jag har lärt mig också att man ska vara, alltså, att jag är lite mer smart i förhåll till position. Jag kan kanske fuska lite ibland när jag vet okej, nu kanske vinner vi bollen på den sidan, att jag kan gå upp på den andra sidan till exempel. Men det känns faktiskt, det är viktigt att man har en defensiv struktur, som det är liksom en trygghet man har i laget. Man vet att vi är bra defensivt och sen har vi också bra spelare som kan göra mycket bra offensivt. Så och det började kanske lite trått i början av säsongen nu, men nu känns det faktiskt bättre och bättre. Att vi får liksom, det hämmer oss inte att vi ligger liksom i shape. Men att vi får ändå visa oss fram på en offensiv måte också. Speciellt med de här spelarna vi har i laget nu.
Det väntar ju derby mot Hammarby. Hur märker ni av det?
Vad sa du?
Hur märker ni att det är derby på söndag mot Hammarby?
Nej.
Eller är det som i vilken vecka som helst om ni möter Sundsvall eller?
Jo, alltså det blir att man försöker att ha liksom en normal vecka som möjligt liksom. Att man inte tappar fokus och lite sånt ting. Men såklart det är svårt alltså. Man vet liksom att det kommer komma en match där som är så nice liksom, som betyder så mycket för folk, och det kommer bli mycket folk på stadion. Det kommer bli liksom och det är de här matcherna man vill spela, så enkelt är det. Så vi försöker liksom att lugna ner genom veckan, men man känner liksom det kribblar lite i magen, lite så här, att man det vill att det ska komma snabbt.
Ja, jag menar, du har redan haft ett derby, du sänkte Djurgården, gjorde bägge målen. Hur mycket, det är ju bara 3 poäng precis som det är vilken annan match, men vad är betydelsen av det att sänka Djurgården i ett derby?
Nej, men det ser ju man på våra fans, hur mycket det betyder för dem.
Hur mycket betyder det för dig?
Nej, alltså för mig, det som betyder mest för mig, det är att glädja våra fans. Det är liksom... såklart min tränare och mina lagkamrater och sen mina fans. Det är punkt slut. Det är liksom det som är viktigast för mig. Och sen den glädjen man ser i andra, man vet att man har gjort någonting positivt. Det är den glädjen man söker efter liksom. Och sen som du säger, det är 3 poäng det gäller bara. Men samtidigt så är det liksom rivalisering med de klubbarna, med de liksom, som är bäst i stan och så här. Så det är så nice. Alltså det är liksom, man måste ha den här, annars det blir tråkigt liksom. Så vi, nej, vi gläder oss. Det kommer bli jättekul. Mycket folk.
Hur ligger man på rätt nivå och anspänningsmässigt?
Ja, det är det som är problemet liksom, att man måste liksom hålla ned så inte man blir överspänt liksom, för det kan också slå fel att man försöker liksom att lugna ner sig genom veckan och innan matchen och så vidare. Och sen så fort matchen börjar så liksom så är det fram med allt vad jag precis så det. Men ja, det, men jag personligen, alltså jag har lärt mig mycket genom karriär liksom, hur jag ska hantera mina tankar och kroppen genom sådana matcher. Så
ja, hur hanterar du det liksom för att du ska ligga rätt till i en sån stor match?
Jag försöker inte tänka så mycket på matchen. Så fort jag börjar tänka på matchen så börjar det kribbla i magen och benen, och då får jag mycket energi liksom. Så jag försöker liksom att spara det mest möjligt liksom. Och sen nej, men gör andra ting. Nu är det blir att man går lite turer, gör andra ting, kanske ser på en bra serie, alltså att man får tankarna bort ifrån själva matchen. Och sen ju mer det närmar sig matchen, ju mer fokuserad blir man på matchen också.
Vad är din bild av Hammarby som ju också är med och slåss i toppen?
Ja, nej, vad ska jag säga? De har bra offensiva spelare. De har många bra spelare på offensiven. De är kanske lite mindre bra i bakåt. Jag såg den senaste matchen de hade mot Norrköping, då såg man det tydligt liksom, att de har bra spelare framåt men har lite problem bakåt. Så det blir spännande, det blir kul.
Det är perfekt för dig helt enkelt.
Exakt, det är perfekt för mig. Men sådana matcher, det som jag sa, alltså, de lever sitt eget liv. De kan vara sämst i form, vi kan vara bäst i form ändå. Så kommer det vara en tuff match ändå. För det, som jag sa, de här matchen, de lever sitt eget liv. Och man tar ut alltid det lilla extra också.
Malmö FF rusar ju på och har ju kommit igång. Vad är viktigast för AIK i år? Är det att försvara SM-guldet eller är det att gå ut i Europa?
Bägge delar, tack. Vi försöker att göra det bäst möjligt i varje match uansett. Vi vill ju helst vara i toppen uansett där också. Samtidigt så vet vi alla att vi har lyst också att komma oss ut i Europa. Det är liksom något som vi har som ambition, att vi ska visa AIK ute i Europa, få testa oss mot de bästa i Europa och så vidare. För det är en annan erfaring. Det hoppas jag att vi kan få uppleva. Men samtidigt, för att komma dit så måste man göra det bra i den nämligen ligan. Så vi ska göra allt i vår makt för att liksom klara båda.
Ni haltade ju ut ur Europa i fjol, inget lyckat. Vad är det som gör att det är så svårt?
Det är, alltså, man måste spela de här internationella matcherna. Det är något annat att spela allsvenskan och sen ska man ut och spela mot en annan motståndare, och så tror man liksom att det ska gå bra, även om det är Norsjaland eller ett annat lag. Men det är något helt annat att spela i Europa. Alltså. Vi ser ju Sarpsborg från Norge i förra året. De gick hela vägen till Europa-ligan med att bland annat slå ut Genk som är mästare i Belgien och så vidare. Så det är en annan plattform för fotboll, så man måste vara klar över det. Och jag tror vi har lärt mycket från förra året. Vi har fått mer rutin, mer erfaring, och sen hoppas att vi kan ta det steget upp.
Ni tappar ju två tunga pjäser, om vi säger, eller egentligen tre, med Robin Jansson, Milosevic och Kristoffer Olsson. Hur tycker du ändå truppen står sig?
Nej, jag tycker det är bra. Vi har ju fått in nya också. Det känns faktiskt okej. Okay. Det känns bra. Jag skulle gärna att vi fick igång de här Sigtorsson bland annat. Han tror jag kan bli jätteviktig för oss. Och inte minst Obasi också. Han kan också bli jätteviktig i Europa, först och främst, för de har så mycket kvalitet, det är liksom internationalt snitt över dem, så vi får se. Men Men jag tycker vi har en bra tropp ändå.
Ni har svajat lite bakåt. Oskar Dinné har haft lite problem. Hur mycket snackar ni med honom?
Oskar, han lär det. Det är ingen stor grej för honom. Det, han har varit så viktig för oss. Både förra året och framst till nu. Liksom, så han vet hur mycket vi värdsätter han i laget. Så det här är en, han kommer snabbt tillbaka. Det är 100%.
Du har varit med och vunnit ligan både i Grekland och i Azerbaijan och nu då i Sverige. Hur var det att vinna SM-guld?
Det var fint, det var stort. Det var liksom, det var ju det innan jag kom till AIK, så var det så här, okej, men det var liksom målet att komma till AIK. Stor potential i klubben, har inte vunnit senaste åren. Det är dags liksom. Och så gör man det, och då blir man en, ja, man skriver sig i historieböckerna till i klubben, och det är nice, det är det som liksom sitter igen när man har lagt av i fotbollen. Så nej, det var jättekul säsong i förra året. Det var mycket glädje, det var mycket tårar, och sen får hoppas att man har lärt också av det, och sen måste man se framåt, för det som har hänt i förra året, det kommer inte hjälpa oss framöver, så vi måste liksom se framåt och ta med oss mest möjlig erfaring och sen försöka att nå nya höjder.
I AIK pratar man ju ofta om kravet måste vinna och så. Du som ändå är rätt ny, du har varit här drygt år. Hur upplever du det, som ju varit både i Bundesliga och grekiska ligan och så, och i Rosenborg? Hur står sig kraven i AIK?
Jag älskar det. Jag älskar att det är press. Jag älskar att det betyder mycket för folk. Att man liksom... För då känner man att man lever. Alltså, tänk så tråkigt det hade varit. Och liksom spela i en klubb och liksom... Ja, skitsamma. Vi förlorat liksom. Eller spela dålig match. Ja, okej. Okay, liksom, bedre lycka nästa gång. Men här är liksom... Här måste man vara på hela tiden. Det är stort engagemang runt klubben. Och då liksom måste man vara på hela tiden. Och det startar på träning. Att man måste liksom visa sig på träning och hålla fokus. Och sen ta den in till matchen. Så för mig personligen, alltså, det är därför jag kom till Sveriges största klubb. Liksom det här känner man sig att man lever. Och det är så enkelt är det. Och hoppas jag att andra gör detsamma.
Om du jämför pressen i AIK med den i Rosenborg eller Olympiakos, hur står den sig? Eller i Hoffenheim då i Bundesliga?
I Hoffenheim var det mindre. Då var jag på den tiden. Alltså, för Hoffenheim är inte så gammal klubb. Så de har liksom inte de här hardcore fans. Liksom. Folk kom på träningen ändå liksom, och klappade oss på skuldran om vi förlorade en tränare match dagen innan. Liksom. Det var värre i Olympiakos. Där var det också mycket stor press. Då måste man vinna också sina matcher och helst med mycket mål och så vidare. Och där var det också stora derbymatcher som man måste vinna. Så jag hade ju det presset också från Olympiakos. Och i Rosmorg lite detsamma också, för det är liksom, det är Norges största klubb. Du ska vinna matcher uansett. Så jag har liksom lärt mig genom åren liksom, att man ska... Att det är sådana matcher som betyder något för fans, för folk, för byn liksom, som betyder något, som är kul att spela. Så jag finns i rätt klubb nu.
Det är ju häftigt med engagemanget och drivet, och ni hade ju 50 000 på två matcher i höstas och så. Det finns ju en baksida att när det inte går bra så får man ju känna av det. Hur hanterar du det när det blir liksom ilska mot dig och andra spelare?
Nej, det gäller ju bara att slå tillbaka så snabbt som möjligt. Det är det som är så fantastiskt med fotboll. Det är liksom, en fotbollsmatch blir fort en historia liksom. Du får en ny chans direkt helgen efter. Och det är det som är så bra, att man får liksom en ny chans igen och till att visa sig om man har gjort en dålig match innan. Så, men ja, nej, det, alltså, det är en bransch man måste hantera i fotboll. Det är, folk betalar för att komma och se på dig, och liksom, och om de blir besvikna eller förbannade och så vidare, det måste man hantera. Fotbollen är så, det är mycket känslor, det är mycket, alltså det betyder mycket för folk. Så för mig så är liksom, så vet jag att jag, om jag ska ut på plan så ska jag göra ett jobb. Och jag har också lärt mig liksom det att man kan ha en dålig dag fotbollsmässigt. Det är helt normalt och ibland att ha liksom, då tänker jag teknisk, taktisk och så vidare. Men i det minsta så ska man ha insats. Det är för mig det ska vara, ja, det måste vara i bunden. Att man vill gärna vinna, att man vill visa sig, alltså att kroppsspråk är så viktigt. Att man liksom, man kan ha en dålig dag, det går inte vägen, men ändå att man har försökt liksom.
Hur ser du på den konflikt som nu präglar svensk fotboll mellan polisen som vill stoppa bengaler och supportrar? Är du insatt i den och vad känner du kring det?
Jag har dessvärre inte satt mig in i det, så jag har ingen aning.
Hur upplever du inramningen kring de allsvenska matcherna?
De för mig det är fantastiskt. Alltså, det är så mycket fans, det är liksom tyfor, visar vem som är bäst av tyforna och så vidare. För mig personligt, jag gillar det. Det är liksom speciellt derbymatcherna. Då liksom vet man att det är något viktigt på gång här nu. Liksom, det är motivation, fokus, allt liksom. Så för mig personligt så tycker jag det är nice när det är sån här rammar runt matcherna.
Kan det finnas att det slår över att du blir rädd ibland om, jag menar, jag gissar att du kan inte gå ut på Södermalm eller jag vet inte.
Nej, det har aldrig hänt och det tror jag inte kommer hända heller. Det är liksom allt lever ju sitt eget liv under den här matchen som spelas. Allt innan och efter, det är liksom det är glömt liksom. Så det, jag har personligen aldrig upplevt någonting. Jag brukar alltid vara i stan i Södermalm eller Östermalm eller någonting, så det, jag har aldrig upplevt någonting. Det så jag hoppas bara att man fortsätter att ha så här kul stämning som är i Allsvenskan.
Just nu är många AIK-are nog nervösa. Du sitter ju på ett utgående kontrakt. Du gör mål i princip varje match. Eller snittar nästan ett mål per match. Hur resonerar du själv?
Jag försöker att ha liksom rätt fokus. Jag vet att det, alltså fotboll, det svänger ju väldigt fort. Det kan gå från liksom, du kan vara en syndebok ena dagen så kan du vara en helt dagen efter liksom. Så jag vet hur mycket fotboll kan svinga liksom. Därför är det viktigaste för mig, det jag kan göra något med, det är liksom ta hand om min kropp, ha rätt fokus inför matcher och liksom, och sen får vi se hur det blir. Det är liksom, men vi har ingen hastverk liksom. Jag har sagt innan, jag trivs bra här. Trivs bra i klubben, i stan. Vi har precis fått oss en liten dotter och liksom vi är nära hem. Så vi har ingen sån här bråttom om liksom, för folk har frågat mig, liksom, vill du utlands igen? Liksom. Så jag har ju redan varit ute, jag vet liksom vad som är där ute. Jag trivs bra. Det enda som kan få mig bort härifrån, det är typ, det är liksom, om det skulle varit en alltså, mycket, mycket pengar på bordet. Men det är för familjens skyld, att man kan liksom försöka liksom att säkra en familjs framtid.
Björn Westerholm har ju sagt att ni förhandlar. Jag gissar att det inte är du som förhandlar utan det är din agent. Vad har du sagt till din agent? Vill du vara kvar säsongen ut eller ska han ut och leta efter det här Kina eller Qatar eller något sånt?
Nej, jag har ju sagt att det trivs bra. Vi har, jag vet att det är en bra dialog mellan han och klubben. Men som sagt, det är ingen hastverk. Den vet vart de har mig och jag vet vart jag har dem. Så får vi se liksom hur det blir. Det viktigaste nu, det är liksom, det är derbyt på söndag. Och sen är det Europa som kommer också till sommaren. Det är det som är viktigast. Det är liksom,
innan dess försvinner du inte oavsett?
Nej, det tror jag inte.
Tror jag inte.
Ja, men det, som jag sa, det, alltså, fotboll, det är svårt att säga ja och nej. Alltså, det händer alltid någonting. Men jag har det jättebra här och jag trivs bra här, så ja.
Men sportsligt, du är inte ute efter en sportslig utmaning utan det handlar mer om det kommer en kinesisk klubb eller en Qatar-klubb eller något sånt med något sånt monsterbud. Det är då du kan tänka dig flytta.
Yes.
Norge och Fredrikstad, du har ju en stark relation med det som nästan är din moderklubb. Hur aktuellt vore det att gå tillbaka och avsluta karriären där?
Ja, det, vad ska jag säga? Alltså, alla som känner mig vet att jag har Fredrikstad närt mitt hjärta. Det är liksom min klubb sen jag växte upp. Så det är svårt att se att de inte har liksom gjort det bra senaste åren. Spelar ju Division 1 i Norge. Men det är absolut en klubb som ska, som hör hemma i elitserien i Norge, högsta liga. Med engagemang runt klubben, stan. Det är en riktig fotbollsstad liksom. Stadion som är jättefin. Så det är liksom, man har lust med hjärtat liksom och försöka alltså och göra någonting för hela klubben liksom. Så jag har ju sagt att jag har lust att avsluta min karriär i Fredrikstad liksom. Men ja, jag vill inte avsluta i Division 1 liksom.
Då måste de upp i elitserien.
Helst liksom, så jag vill ju gärna det. Så vi får se, men vi får se. Det är, nu är det derbyt på söndag som gäller.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Kommer Isak en gång till. Tre minuters tilläggstid i matchen. Viktor Claesson kommer ända in i straffområdet. Kommer han ner på kortlinjen till och med. Här för Sverige! Ja! Och titta där! Ja! Titta där! Sverige tar ledningen med 3-2 i den 91:a minuten. Ödegård med hörnan. In i kalabaliken framför. Och där nickas bollen. Har ni sett i mål för Norge som gör 3-3 i den 96:e minuten. Inhopparen Ola Kamara. Lars Lagerbäcks Norge kommer tillbaka och kvitterar till 3-3 i ett tomt svenskt försvar på tilläggstid.
Tarik Elionossi fick följa den galna 3-3-matchen mellan Sverige och Norge från bänken. Den räddade poängen där tillsammans med det faktum att Norge har en räddningsplanka efter att ha vunnit sin grupp i Nations League gör att Elionossi hyser gott hopp om att norrmännen ska nå sitt första mästerskap sedan EM 2000. Elionossi har varit med i landslaget sedan 2008 och menar att Lars Lagerbäck pumpat in mycket nytt självförtroende i landslaget efter 20 magra år.
Om alla AIK-are vill att du ska göra mycket mål på Friends så är det ju många svenskar som inte kommer vilja att du gör mycket mål på Friends. Det är ju Sverige-Norge i september och EM-kvalet. Direkt efter derbyt så gissar jag att du åker iväg med landslaget. Ni ska möta Rumänien och Färöarna. Hur ser du på EM-kvalet?
Ja, det är kul. Alltså, hvis man ser på den här före matchen mellan Norge och Sverige, då är det ju ett nice match. Alltså, det jag hade aldrig förväntat att det skulle bli så mycket mål.
Nej, det tror jag ingen hade. Nej. En match med Lars Lagerbäck och 3-3.
Exakt. Och sen var plan också lite, det var inte så bra, för det var så tidigt i mars. Men ändå, det var en jättekul match. Det var mycket folk på tribunen. Det är ju många svenskar i Oslo, så det var faktiskt många svenskar på tribunen också. Så jag hoppas att vi får också mycket norrmän på tribunen när vi ska spela mot Sverige här på Friends. Men så här matcher, det är liksom, det är kul. Alltså, det är rivalisering mellan Norge och Sverige. Det har alltid varit så. Jag kommer ihåg för veckan eller någonting, när Norge spelade mot Sverige i ishockey. Fick ju, var det 8-0 eller någonting, Sverige vann över Norge. Och då var liksom Seb direkt in på WhatsApp-gruppen liksom, och försökte håna oss norrmän. Och sen, man väntar liksom alltid på det här läget, på man kan håna varandra. Och sen var det ju en träningsmatch igår mellan Norge och Sverige i tjejhomborn. Och Norge hövla över Sverige, alltså så mycket, man hade ingen chans liksom. Och då var det direkt jag som var inne i gruppen liksom och försökte hålla Seb, men fick ingen svar där.
Han låg lågt. Du sa inför matchen då i mars att man i Sverige lite ser ner på Norge med tanke på att jag menar, det är nästan 20 år sedan ni var med ett stort mästerskap och så. Hur ser du på det?
Nej, det... Vad ska jag säga? De har lite rätt. Alltså, Norge har inte varit i ett mästerskap på länge. Det blir så. Och Sverige har liksom varit med nästan varje gång. Och då får man respekt. Det är liksom... Man liksom klappar för dem och sen hoppas man att man kan lära någonting av vad Sverige har gjort. Istället för att liksom sitta hemma och syns på sig själv liksom och missunna Sverige. Så varje gång Sverige har varit i ett mästerskap så har jag hållit med Sverige.
Även förra sommaren i Ryssland så höll upp Sverige.
Absolut, ja. Det blir så. Och sen... I andra hand Danmark. Men jag måste säga att jag är mer glad i Sverige än Danmark. Men ja, det, och nu har vi chansen. Vi har ju kommit riktigt bra igång med Lars Lagerbäck. Han har gjort mycket bra för Norge. Jag tror det är det bästa som har hänt norsk landslag på många, många år. Och för nu har vi faktiskt nära och kommit till EM.
Ja, ni vann ju Nations League så ni har ju den bakvägen som ju Sverige också har. Ändå känns det som att Spanien kommer väl ändå vinna gruppen och då handlar det om andra platsen och det är väl mellan Norge och Sverige. Ni behöver slå Rumänien hemma nu Färöarna och hur ser du på möjligheten att faktiskt ta andra platsen före Sverige?
Nej, det som du säger, det är den andra platsen kommer stå mellan oss Sverige och Rumänien. Så möjligheten är ju där. Man känner liksom att man har chans liksom. Så, och samtidigt som du säger, vi har också haft en jättebra Nations League kval hvor vi kommer spela en semifinal hemma tror jag. Och sen är det en match till som är final och sen får man en plats. Så det är också en stor chans. Och i den finalen kan vi bland annat spela mot Finland eller Skottland tror jag var. Så det är liksom det finns stora möjligheter liksom och så vi får se. Det är liksom nu man har chansen till att komma till mästerskap.
Vad är det Lars Lagerbäck har gjort? Han pratar själv om positiv hjärntvätt. Hur beskriver du att vad han har gjort?
Det var jag som fant ut det där med hjärntvätting i norsk media. När jag fick fråga liksom, vad har han gjort så sa jag nej, han har hjärntvaskat liksom. Och sen här, ja men på ett positivt sätt liksom. För det blir ofta detsamma varje gång vi kommer till samling så är det ofta detsamma som han kommer med liksom. Och det blir ju jättetråkigt. Men samtidigt det funkar, alltså det är enkelt och sen om och om igen och när du kör samma taktik varje år, alltså varje gång vi kommer till samling så vet alla vad de ska göra och sen är det som jag sa, inte så mycket och det är en grej, en fin liksom ha när man ska ut på plan liksom, att man inte det är enkla begrepp som man ska liksom passa på och sen nej så han är ju lugn alltså han kommer in med liksom självförtroende liksom han vet vad det handlar om han vet okej, gör vi så vinner vi liksom och sen det har liksom skett vi har ju vunnit matcher och sen oh shit vi har liksom vi är inte så dåliga liksom vi är bra ju så vi har fått liksom jättebra med självförtroende i laget och sen har vi faktiskt ett jättespännande lag med många unga spelare så nej, men det har aldrig sett så bra ut för norsk fotboll på länge.
De isländska spelare man pratade om sa att när han tog över Islands landslag så kom han in och på något sätt sa att vi ska till VM, vi ska till EM. Det fanns ingen tvekan, något de inte riktigt hade hört förut. Har det varit något liknande att han har kommit in och sagt att det är hit vi ska?
Ja, exakt. Absolut. Det var så han kom första gången när vi liksom, nej men här är målet, vi ska dit. Men för att vi ska komma dit så måste vi liksom göra så. Och bakom det är hårt arbete. Så enkelt är det. Och dedikation liksom, att man är liksom dedikerad till jobbet och åt vad man vill. Sen liksom han har tryckt på någon knapper här och där. Och sen har vi börjat att vinna matcher liksom. Och då får man ändå mer tro på det. Och ändå mer respekt till han. Så han har absolut gjort mycket riktigt tills nu.
Han var ju i Sverige väldigt länge, 11 år, och till slut så var det ju som att rätt många tröttnade för att det blev lite tråkigt. Sen blev ju alla som tröttnade då lite hånade när han gjorde succé i Island. Kan du ändå förstå att man efter ett tag vill ha någonting annat?
Ja, inte vi i Norge nu alltså.
Nej, men ni har inte varit på ett mästerskap 20 år. Men om man tog... Kan du förstå att det blir tråkigt till slut?
Nej, jag tycker inte det är tråkigt i det hela. Inte alls. Vi gläder oss varje gång vi ska på landslagssamling. För vi vet att liksom... Vi vet att vi har stor chans till att vinna matcher liksom, och det hade vi inte innan. Så nu liksom, det är en helt annan mentalitet i gruppen.
När man tittar på, man vet ju nu att du har gjort 9 mål på 11 matcher i Allsvenskan, så tittar man i din, när du gjorde senast mål i landslaget, då får man ju gå väldigt långt tillbaka. 2014, jag har inte gjort mål.
Var det så?
Ja.
Wow. Var det så länge sedan?
Ja, åtminstone enligt den statistik jag hittade.
Okay.
Har du någon förklaring? Du har ju i varje fall inte vräkt in mål i landslaget. Har du någon förklaring till varför?
Nej. Det var väl kanske en period jag inte var med på där. Men nej, vad ska jag säga? Jag har liksom... Jag borde ha gjort mål för länge. Alltså, jag har haft chanser, jag har haft... Ja. Men man vill liksom ha det här tosiffrat målen. Jag har liksom 9 och jag måste ha 10. Alltså det måste man ju ha sett.
Så det, du står här på 54 landskamper, 9 mål.
Ja.
Inget 19, inget 18, inget 17, inget 16, inget 15, 2, 14.
Ja, det är inte bra nog. Alltså. Jag skulle ha haft mål. Jag har haft, alltså jag har haft något med chanser, det ska man säga. Så...
Är det att du har en annan position eller är det hur ni spelar?
Nej, ja, kanske lite måten vi spelar på. Trots allt är jag mycket likt faktiskt AIK. Nej, jag vet inte. Det är liksom...
Nej, det är ingen fara för oss svenskar om du håller igen med målskytet.
Nej, men nu känns det i rätt läge i vart fall att göra mål. För nu är jag sörn mig i bra målform, så nu ska jag...
Ja, för det var inte så länge sedan Lars Lagerbäck var... Han var ju kollad på derbyt med sin assistent... Per Joar
Hansen,
precis. Har du mycket kontakt med dem under säsongen? Liksom?
Nej, men de går ju ibland runt och liksom kollar på spelare och så här. Så, sen, jag vet ju Lars bor ju också här, så han kollar ju säkert mycket matcher här i Sverige. Och sen fick jag en sms och han frågade mig om de kunde komma och kolla på en träning här på Karlberg. Det var dagen innan derbyt mot Djurgården. Och normalt sett så har vi ju stängt träningar. Så jag sa till han, jag vet inte, jag kan inte lova någonting, jag måste fråga chefen. Alltså, Rickard. Och Rickard så liksom han här liksom, ja men herregud, jag har inget problem liksom. Så jag sa att ja men det är okej liksom, ni kan komma och kolla liksom. Så de kom och fick kolla lite på träningen, vi pratade lite ut och sen bjuder mig in på Karlberg till lunch och den fick oss satsa här och så de, jag tror de fick en bra liksom intryck av klubben och liksom, för de trodde liksom att det var lite distans ifrån till att men det är viktigt match dagen efter och liksom måste inte komma och förstöra liksom. Sen sa han liksom, ja men vi kommer komma och kolla på matchen också, så ja.
Då gjorde du 2 mål. För annars, det finns ju omskrivet i Norge är ju när du inte passade din lagkamrat Söderlund när Lagerbäck var tränare. Du, mot Tjeckien tror jag.
Ja, stämmer.
Och du själv beskrev att du liksom hamnade, det blev väldigt mycket kritik, men att du kunde ta det för att du är äldre och erfaren. Hur hanterar man en sån grej? För jag menar, det var ju massa spelare som var ute och...
Ja, det var inte bara spelare som var ute och klagade och någonting, men jag fick ju massa meddelande på Facebook, på diverse sociala medier liksom, såna här landsviker och alltså det var mycket grejer alltså. Men det blir så liksom att det viktigaste liksom, jag sa ju unnskyld först och främst till Söderlund att okej, jag borde passa dig liksom. Och han bara hej, alltså herregud liksom, det glömde liksom fotboll. Och det samma sa till Lars, jag beklagar liksom att det inte är så här. Och de liksom, men herregud, alltså bara glömde liksom, vi sånt händer liksom ibland, så är det bara, vi vet vem du är liksom, vi känner ju dig. Och det var det viktigaste för mig, att mina närmaste, alltså lagkamrater, mina tränare, att de liksom tillgav mig liksom att okej, men vi går vidare. Och sen vad folk säger, det blåser in, för det är liksom, det är inte, det finns ju alltid så att det finns folk som kritiserar, som så är det bara. Det är en del av fotbollslivet.
Så när liksom Jan-Arne Riise eller Rekdal eller de är ute på sociala medier och liknande, eller som experter i TV och så, det blåser över huvudet?
Ja, jag har, för det första, jag har ingen Twitter. Jag har en, ja, vad har jag? Jo, Instagram har jag, och Facebook. Så, men det är sjeldent jag på sociala medier, så jag får för det första får jag inte med mig det som sker. Och för andra så vet att det finns folk som har lust att kritisera andra eller whatever för att få likes eller för att få uppmärksamhet. Så är det ju liksom fotbollsvärlden. Men akkurat i en situation här så vet ju alla att det gjorde en fel. Jag borde kanske passa till sin. Ja.
Men hur just det hatet som blir? Jag menar, vi hade en incident under VM i Sverige där Jimmy Domas gjorde ett misstag förvisso, och det frispark och mål, och så blev det liksom, det blev så stort nu och alla kan på något sätt trycka till på Facebook. Hur upplever du det?
Nej, det som jag sa, jag fick ju en del meddelanden på Facebook och lite sånting, men det är alltså, för första, man behöver inte gå in och läsa sånt. Det är kanske en bra start. Vi inte behöver liksom, för folk har ju sin mening, folk har lust att lyfta sig och så vidare. Så jag gick ju inte och läste, jag läste ju inte ingenting av det där för kanske länge senare. Och då bara skrattade jag det av det liksom, och herregud liksom vad folk skriver. Så, och många av de har senare unnskyldt sig och liksom, när man visste vem egentligen jag var och så vidare, så har de liksom beklagat sig bland annat. Så är det liksom, det som jag sa, fotboll, det väcker mycket känslor liksom. Och in the moment så kan det vara att folk är jättearga och så vidare, och sen kanske går en timme och sen har de tänkt, oh shit, vad har du gjort liksom.
Men ska man inte, ska man polisanmäla det om de går liksom?
Det finns en gräns såklart, det finns alltid en gräns. Att man kallar mig för en landsviker, det för mig det går in av ena öra ut av andra liksom. Men såklart, det som hände med i VM
Jimmy,
det var något helt annat. Då var det ju liksom personlig hot liksom mot han och hans familj och så vidare. Och då är det kanske lite annorlunda, så liksom, så länge det inte går utöver alltså säkerhet, familje, trygghet och så vidare, så kan folk egentligen se vad de vill. Alltså det är en bransch, man ska tåla mycket, men samtidigt som jag sa, det finns alltid en gräns.
Du har ju en kusin som håller på att köra om dig. Jag menar, han till Southampton nu, gjort en bra karriär. Det är ju så att din pappas bror som är gift med din mammas syster.
Ja, det stämmer.
Hur mycket hjälp har du varit till honom? Jag menar, för att, det är ju ingen lätt värld det här.
Nej, jag var ju den som fick han till att starta först och främst. Jag var liksom alltid varit hans förebild liksom i fotbollen. Han spelade i Sarpsborg och jag i Fredrikstad. Det är liksom, det är nära varandra. Så liksom, ja, jag har ju alltid varit liksom en slags förebild för han. Jag tror fortfarande jag är det. Han ser ju det fortfarande, men jag ser ju till han, du borde ha någon andra liksom. Men det är en bra kille som jobbar stenhårt. Han vet vad han vill. Han har det här inre motivation, inre viljen till att lyckas liksom. Och det måste man ha i fotboll. Och sen har han, som du ser, han har redan alltså gått förbi mig så här karriärsmässigt. Så jag hoppas att han går mycket längre.
Kan du vara avundsjuk att han, för då, när man läser intervjuer så har du sagt att han gjorde ett bättre val. Första val, han gick från Sarpsborg till Molde liksom, och sen ut till Basel och Southampton, medan du gick till Heerenveen som 19-åring. Kan du vara lite avundsjuk? Vad kunde blivit?
Nej, det är faktiskt, nej, att jag är mer glad för att han gjorde det annorlunda än det jag har gjort liksom.
Var du inblandad i det, att liksom gav honom råd?
Ja, vi pratade mycket samman då liksom, i förhåll till nästa steg. För nästa steg är allt, det är liksom, det är så viktigt. Man har det bra där man är i Sarpsborg, man gör sina grejer, och sen är nästa steg, det är liksom, det är så viktigt i förhåll till vidare karriär. Att viktigaste för nästa steg, det är först och främst spilletid och en trygghet man har innan man kan ta liksom ända ett steg. Så han fick ju det i Molde. Han fick ju lärt sig det att bo ensam i en lägenhet, laga mat och så vidare. Samtidigt som det fortfarande Norge, det är liksom, han har fortfarande den här tryggheten. Och sen var ju Molde också på den tiden då, Norges bästa lag, spelade i vant ligan och spelade i Europa-ligan. Så han fick liksom känna av de matcher där i Europa. Så han fick liksom ta en riktigt bra steg. Och sen var han redo för Basel och Champions League då, när Basel spelade Champions League. Så han har gjort mycket rätt på vägen. Och sen, nej, jag hoppas han går mycket längre. Så det är fortfarande Linus i familjen. Så det, men vi är under varandra.
Hur var det när han kom in i landslaget också? Ni blev ju på något sätt konkurrenter, men också måste vara väldigt häftigt att spela med sin kusin.
Ja, första samlingen så hade ju Lars först och främst mycket problem med oss och namn.
Nej, just det, Lars Lagerbäck, han kunde inte se skillnad på det.
Nej, han hade mycket problem. Han sa Moe till mig, han sa Tarik till Moe och så vidare. Så han hade mycket problem ibland. Men det var faktiskt jag som fick mycket succékriterier. Det var för att Moe hade gjort det så bra i träningarna och så vidare. Så vi kunde sitta och se på videon. Så var det någonting Moe hade gjort i träningen. Så sa han liksom, amen, jättebra där Tarik. Så jag fick, var kanske därför jag fick spela lite i början också. Under Lars. Men nej, det var kul. Speciellt för familjen. Att liksom, att vi har två Linuser i landslaget. Och sen var det ju, i början var vi också konkurrenter. Vi spelade båda ytter vänster. Så vi skulle liksom...
Ja, det måste vara väldigt speciellt.
Ja, det var lite konstigt. Ja, det var lite så här, vi hade ju inte lust att konkurrera med han liksom, om platsen. Men sen, man måste vara professionell och liksom göra sitt jobb. Och liksom... Så är det liksom. Så har det blivit och då måste man liksom visa sig. Så, men det var inte så att jag gick ner och tacklade han liksom och försökte få han ta spel. Det var mer att motsatt var jag faktiskt. Jag ville att han skulle spela också.
Du är ju född i Marocko och flyttade till Norge som 11-åring. Så i teorin kunde du ju spela för Marocko och Norge. Fick du någonsin någon uppvaktning av Marocko att de ville att du skulle spela för dem?
Det där är, vad ska jag säga, det är svårt. För att... Alltså, när jag kom till Norge så var det, alltså innan i Marokko så spelade jag ute i gatan bara. Det var bara, alltså, det var ingen klubb. Det var liksom bara oss själva ut. Om vi hade en boll så var det ut och spelade fotboll liksom. Så jag spelade inte, det var först när jag kom till Norge att jag spelade organiserat fotboll. En morsom, alltså en rolig grej, det var att när jag kom till Norge och spelade på ett lag när jag blev 13-14. Alltså jag lärde mig att slå långpassning. När jag var 14 år. Alltså innan det så visste jag inte hur man skulle slå en långpassning. Alltså det var chock för mig. För i Marokko så spelade vi i små ytor i gatorna bara. Det var aldrig en långpassning. Och alla vet hur viktigt långpassning är i Norge.
Ja, jo, det finns väl bara långpassning.
Exakt. Så det var så här, jag skulle ta corner men den kom aldrig fram till straffområdet. Så jag kommer ihåg, det var liksom ett chock för mig. Jag visste inte hur man skulle slå en långpassning. Så jag måste lära mig det som 14-åring. Och sen spelade jag i elitserien som 17-åring tre år efter liksom. Så det är en kul historia liksom där. Så men ja, det var, ja, jag kände liksom att Norge gav mig chansen. Det var lite mer att Norge tog mig in liksom och gav mig chansen. Jag spelade på yngre landslag och lite sånt. Och när jag blev proff i Holland, det var då Marokko kom in liksom. Och då kände jag liksom att, alltså min familj, jag har stor familj i Norge, jag har alltså den här chansen jag fick av Norge som har gjort till den jag är idag, så kände jag liksom att jag måste in och tillbaks. Och det var därför jag valde Norge och inte Marokko.
I Sverige har det ju blivit mycket en diskussion kring det här att Saman Ghoddos tappade man till Iran till exempel och så. Hur tycker du att man ska hantera det från ett förbunds sida? Just eftersom det blir vanligare. Jag menar, globalisering gör ju att det blir vanligare med folk flyttar och har möjlighet att spela för fler landslag.
Det där är en svår, alltså svårt tema. Alltså. Det är, jag vet inte vad jag ska säga. Alltså. Det är liksom, det är en personlig grej. Ja, nej, jag är helt ärligt, jag vet inte vad jag ska säga. För Sveriges del så är det ju synd. För man tappar ju bra spelare. Men för min egen del så var det liksom, det var inte så lätt, det var svårt såklart. Men
det måste vara ett otroligt tufft beslut.
Ja, absolut, det var, alltså det liksom, jag växte upp i Marokko och kollade på landslaget, det var min helte liksom.
Jag menar VM 98, Marocko mötte ju Norge då till exempel. Och då såg du upp till Marocko och sen plötsligt ska du vara i Norge.
Ja, det var så. Jag satt hemma och kollade Norge Marocko och han som stod i mål för Norge, han jobbar tillsammans med idag på norska landslaget. Han är keepertränare. Så jag sa ju, jag brukar säga
Robert Grodås.
Exakt. Så jag jublade vilt när han slapp in mål liksom. Så det är konstigt, men samtidigt så som jag sa, det för mig det kändes som att det var Norge som gav mig chansen till att bli fotbollsspelare. I Marocko så spelade jag bara ute i gatan. Det var ingen klubb som tog emot oss eller som hjälpte oss med någonting. Men Norge gjorde det motsatta liksom, så ja.
Zlatan Ibrahimovic, när han har slagit igenom, så han har ofta pratat om liksom att ja, men den rasism han upplevt när han har tagit sig fram i fotbollen och även i landslaget. Har du känt något liknande liksom på vägen fram och att Elionossi spelar i norska landslaget? Det är inte bara Olsen och allt vad de heter.
Ja, nej, det har alltid varit så i Norge. Så jag personligen har aldrig upplevt någonting sånt. Det kan vara, jag också har varit väldigt på det att jag måste, när jag kom till Norge så var det viktigt för mig att integrera mig i samhället så snabbt som möjligt. Och fotbollen var nyckeln till det för mig. Det var liksom, jag var ny och allt var nytt och så vidare. Men jag kom in direkt i en grupp. Jag kom direkt in i ett samhälle liksom, genom fotbollen. Och sen var jag ju lite bra i fotboll. Så jag blev lite, vad ska jag säga, populär liksom, i på skolan och i laget. Men jag vill säga liksom att fotbollen för mig var liksom, det var alfa och omega. Alltså det liksom kom in i ett samhälle, kände sig välkommen, kände sig som en del av ett samhälle liksom. Och sen
du har aldrig upplevt någon rasism?
Nej, jag har aldrig personligen upplevt någonting av så långt, så det ja, nej, det är jag glad för.
När man tar del av andra intervjuer och så pratar du ju varmt om Fredrikstad, att du gärna vill jobba med ungdomar och är det semester från fotbollen så gör du det och så. Hur kommer det sig?
Nej, det som jag sa, jag vill ge något tillbaka då, till Norge och till samhället, för att jag har fått den liksom möjligheten. När jag kom till Norge så fick jag liksom den möjligheten till att bli en del av ett samhälle liksom, och då följer man att man må ge något tillbaka då, som en slags tack för att ni trodde på mig liksom, att ni gav mig chansen. Och just den här gruppen som jag jobbar med när jag drar på hem på semester, så är vårt slagår ord, det är liksom bara de som får chansen har, alltså bara de som får en chans har en chans. Det är liksom vårt slagår då. Och så jag gillar liksom att ja, alltså mitt jobb personligen, det är att jag går ut i skolan till idrottslag, har möten med unga barn och ungdom, pratar mycket om, speciellt om min bakgrund, alltså bakgrund, vad jag har gjort, vad jag kommer ifrån och så vidare. För det är ofta speciellt också mycket invandrare som är i de här grupperna. Och det är viktigt för dem att visa liksom att det går an liksom att lyckas. Även om du är från Syria eller liksom Indien eller whatever. Liksom, att om man får en chans så har man liksom en chans. Så det är liksom viktigt att ta vara på den liksom. Så det är mitt liksom tack för att jag fick chansen att ge tillbaks.
Lite speciellt också är ju att du följer Ramadan som ju är nu, pågår nu. Hur påverkar det fotbollen?
Nej, men det är liksom, det där är ju en personlig grej. Alltså, man ska säga, jag försöker att liksom göra det bäst utav situationen. Det är klart, det är svårt att liksom spela matcher och liksom inte få i sig mat och dricka. Så jag gör de dagarna jag kan göra. Och sen de dagarna jag missar får jag ta en senare liksom, efter till exempel när säsongen är slut. Så det har liksom jag gjort fram till nu. Så ja, det har inte varit något problem.
Det lite speciella som kanske inte alla känner till är ju att det är en djurgårdare som gav dig mycket chanser, Anders Grönhagen. Han är ju framförallt stor i Djurgårdssammanhang och han var ju tränare i Fredrikstad och jämförde dig med Thomas Brolin och liksom verkligen hyllade dig och så. Vad var hans betydelse?
Ja, jag kommer ihåg när han kom in första gången där. Det var helt nytt för oss. Alltså en svensk liksom kommer in till Fredrikstad och ska liksom ta så mycket plats, och jag kommer han liksom attityd var viktigt och pratade om gröna bananer och liksom och det var mycket grejer liksom. Men det, han lyckades. Det var bra. Det var liksom jag hade precis gjort en säsong som ung kille liksom så där och sen kom han in liksom. Så han var viktig för mig och min utveckling. Jag fick direkt chansen. Han trodde på mig direkt och sen första året där hade vi ju jag tror vi kom på 7:e plats eller någonting och det var jättebra för en klubb som Fredrikstad liksom på den tiden. Och sen år efter så fick ju Sörn med han. Så han hade ju och sen fick han nog problem med hälsan senare och då han bröt ju av där. Det kunde varit även bättre då, som han hade stannat så såklart. Men det var en jättekul tid. Det var...
Han har inte försökt få dig till Djurgården?
Nej, han har inte det. Jag träffade han... Vad var det? Efter Djurgården var det... Nej, det var inte nu. Det var innan vi spelade mot Djurgården. Så träffade han efter matchen. Det var jättekul att se han.
Men vad var känslan när han jämförde dig med Thomas Bodin? Som ju ändå är en av åtminstone Sveriges största spelare genom tiderna.
Alltså först och främst när han sa det på den tiden så visste jag inte vem Thomas Brolin var. Så jag måste googla upp han. Och när folk runt mig berättade om Thomas Brolin och sen fick jag, nu vet jag vem han såklart, vem är och vad han har gjort. Så var det så här, wow, liksom, det är stort alltså. Men det var där och då så visste jag inte vem han var, så för mig så var det liksom så här, okej. Men jag fattar att han hade mycket, alltså han trodde mycket på mig och det är just på grund av han att jag blev utlandsproff. Jag kommer ihåg att jag hade ett individuellt samtal med han innan jag åkte till Holland. Det var han sa till mig, han sa, för jag visste inte om jag skulle dra eller inte. Alltså i Norge man är så här, jämmerkär, man har det bra där. Så sa han till mig, du kommer ångra liksom om du inte drar till Holland. Det är bättre att dra ut och misslyckas eventuellt än att du blir hemma och så vet du aldrig vad som hade hänt. Så det var faktiskt han som gjorde att jag fick den här tanken, okej, men jag har lust att bli utlandsproff och resten till Holland.
Ja, du gick ju till Heerenveen, var det här 3 säsonger eller 2,5 säsong? Det gick ju neråt under den tiden som du var inne på att det var en tuff tid. Hur kunde man förbereda sig för sånt?
Nej, det är helt omöjligt att förbereda sig på sånt. Det som jag sa i fotboll så är det händer mycket. Jag hade väldigt utur alltså.
För du blev köpt av en norsk tränare som fick sparken?
Det var klubben som köpte mig. Ja. Och sen kom han in som tränare. Men det var inte han som köpte mig liksom. Men det var inte det som var problemet för jag gjorde det jättebra i liksom, preseason och sen i början av säsongen gjorde mål, 2-3 mål tror jag i början av säsongen så jag fick spela och sen fick jag några skador lite ut, tillbaks och sen sakta men säkert så missade jag min plats Trond Solid, han var en konstig tränare alltså.
Han var konstig? På
vilket sätt? Nej, men han har ju varit tränare i Olympiakos, han är ju stor helt i Gent, så han har bott länge i utlandet, så han har liksom glömt det här norska mentaliteten. Så jag kommer ihåg att han pratade engelska till mig och jag bara liksom så här så liksom jag svarade på norsk liksom, herregud alltså, så det var jättekonstigt då. Han liksom, här kommer liksom en norsk ung kille som är första gången i utlandet. Det var inte så att jag behövde liksom personlig hjälp, men ändå att man får lite någonting liksom, hjälp på vägen liksom. Jag fick ingenting alls, det var svårt. Och sen fick han ju sparken och sen kom det en till. Då fick jag börja spela igen och han var där typ 2 månader, 3 månader. Han byttes ut igen och sen kom det en ny. Och han var för mig, alltså jag för han var ingenting till exempel, om man börjar om då. Och sen gick jag på lån till Lilleström i 4 månader i Norge, jättebra. Och sen fick jag en telefon från en fjärde coachen, jag vill ha det tillbaka i Heeren för jag har tro på det allt. Sen gick jag tillbaks, började spela med han och sen fick jag många skador, alltså jag hade så mycket skador, jag fick benhinnebetändelse, jag vet inte vad det heter.
Benhinneinflammation.
Ja, exakt. Så, och det är obestämd tid, man vet inte hur länge det tar liksom. Så, och då var jag liksom mentalt sliten alltså, och trött på liksom på det där, och då
det är då du går hem sen till Felix.
Ja, då tänkte jag okej, det finns ett ställe här i världen där jag kan känna mig hemma, där jag vet att jag kan få spela, där jag kan bygga mig upp igen, för jag hade tillbud från många klubbar i utlandet. Jag kunde stanna där, jag kunde gå till Tyskland och så vidare, men alltså, jag tackade nej till allt och alla, och jag tackade nej till Solskjær. Han ringde mig från Molde då. Och då liksom, jag visste bara att nej, nu behövde jag liksom bara ro och liksom komma tillbaka. Och det visste jag kom att få i Fredrikstad. Så det var 13 mål jag gjorde där på första säsongen där.
Och sen går du till Rosenborg och det är Hoffenheim, Olympiakos och Karabach. Och i varierat speltid, och hur mycket har du lärt dig liksom av de här, att liksom fotbollen kan vara rätt grym på det sättet att det går så väldigt snabbt?
Ja, det har mycket med tränare att göra. Det är så enkelt är det. Det är liksom, en tränare kan komma in och ha alltså tro på dig. Och sen, om inte laget gör det bra, så byter sig han ut. Och då kommer en ny in. Och han vill ha sin spelare typ. Eller sin idé. Kanske jag inte passar i hans idé till exempel. Det har alltid varit så liksom för mig hela vägen. Så vem vet, om Rickard kanske slutar nu och det kommer en ny in, så kan det hända liksom att ja, men kanske jag inte får spela då. Att jag kanske är ute av truppen eller på bänken eller någonting. Kanske jag inte är hans typ spelare. Så det är det som är så fascinerande med fotboll. Man vet, det finns ingen facit. Det är liksom, så man måste liksom, man måste bara njuta det här när det går bra.
Vad skulle du säga är det viktigaste som har gjort att du ändå lyckats?
Nej, alltså det är det här mentala biten med att slå tillbaks. Med att vara revanschsugen liksom på liksom. Visa att jag tror att alltså, jag vill säga att jag är väldigt stark mentalt. Jag har en jättestor inre motivation, en drivkraft som gör att jag har lust att visa att jag är bra liksom. Så det är liksom, det är det som har gjort mig till den jag är idag, att jag har alltid haft lust att visa liksom att jag vill mycket, både för mig själv och för mina lagkamrater och för klubben.
Det är ju lätt att fastna i bilden nu, att man är proffs och man tjänar bra och allt det där. Men hur mycket har du offrat för att nå hit?
Jag har offrat mycket. Eller när jag sitter här nu så är det ju, det är inte så mycket offring. När jag säger offring då menar jag liksom fester med kompisar till exempel. Helger. Allting händer ju i helger. Men jag har liksom alltid, när jag är med, jag måste lägga mig tidigt för jag har matchdagen efter. Jag har tränat mycket, jag har gjort liksom, jag har stått på länge. Så det är, när jag tänker på det här nu, så är det inte offring. Men där och då, när du är 17...
Ja, det är det jag menar, när du är 19-20... Ja,
det är nog helt annat. För det, på den tiden, livet handlar om kompisar...
Ja, vad kul.
Ja, exakt. Och så vidare. Så det är liksom, på den tiden var det en stor offring. Men... ja, nej, man måste, det är, så är det bara. Så har du lust att lyckas, så måste du liksom ta hand om din kropp, ta hand om dig själv. Du måste äta riktigt, alltså rätt. Du kan inte sitta hemma och sitta och spela PlayStation till klockan 1-2 på natten när du har träning klockan 9 dagen efter liksom. Sådana ting försöker jag nu att ta till mig, alltså berätta till de här unga killarna vi har här till exempel här i klubben. Att man känns att man måste ta det ansvaret liksom och berätta hur det är, vad man ska göra och så vidare. Så det är liksom en jättestor erfaring man har. De vet ju ingenting om vad som kommer eller vad som ska ske och så vidare. Och
allt går så lätt när man är i den åldern.
Exakt. Rakt med.
Vad ser du framåt? Jag menar, du är inte purung, men du kanske känner att du har många år kvar.
Jag gör det faktiskt. Jag känner mig som att jag är 25 år i kroppen. Alltså jag springer ibland det mesta här och min kropp känns bra. Jag ser ung ut också. Jag ser inte som att jag är 30-31 år.
Absolut inte.
Nej, folk tror jag fortfarande 26-27. Så det har jag av min pappa. Han också, han är 71. Han säger som att han är 55. Så det är en bra grej att ha. Men nej, men så länge kroppen känns bra och liksom så känner jag faktiskt att jag kan spela länge. Jag kommer helt säkert att göra det också.
Vad ser du efter karriären? Har du börjat tänka på det?
Ja, jag vet inte. Det är liksom det enda jag har tänkt på, det är att jag inte ska bli tränare. Det är, jag är riktigt så här familjeman, så jag tänker att om man ska vara med familjen, om man ska ha alltså sina barn och så vidare, så helger är viktigt. Alltså allting händer ju i helger, att man ska åka sin son eller dotter till träningen eller kolla på en, jag vet inte, turnering eller någonting som händer. Och om du är tränare så kan du inte göra det. Så det är liksom, fram till nu så har jag liksom aldrig haft en fri helg. Så jag tänker liksom att jag vill göra någonting. Någonting kommer jag göra, jag är helt säker. Jag kommer inte sitta hemma och sitta på tv eller sånt. Jag kommer säkert göra någonting. Men vad det gäller att se. Men någonting mellan kanske fredag, nej, måndag och fredag. Och sen har man kanske fri helg.
Stort tack för att du ställde upp.
Tack för att du fick komma.
Podden är som vanligt producerad av Olle Jonell Lindberg och klippt av Daniel Eriksson. Och givetvis vill vi ha feedback i alla former. Enklast är att mejla mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på Twitter och Instagram, och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Tack för den här veckan.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.